Hej och välkomna till What's Next. Jag heter Thomas Wenström och idag har vi med oss Erik Wahlfors från SoundCloud i Berlin. Tjena.
Hej!
Vi har också med oss Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll, sitter i Stockholm.
Hallå, hallå!
Hej Henrik. Och Fredrik Wass, frilansjournalist idag i San Francisco.
Hallå, hallå!
Själv så sitter jag på min balkong och tittar ut över Folkets park i Malmö. Och solen har precis gått ner och jag sitter i kortbyxor så jag kommer nog frysa nästa timmen. Fredrik, vad gör du i San Francisco?
Jag är här i första hand för en konferens som heter The Fifth Conference on Innovation Journalism, som har varit nu i veckan på Stanford, så det är därför jag är här.
Du är ditflugen för att bidra eller bara för att titta?
Både och kan man väl säga. Jag har inte bidragit så mycket, jag har varit med i en paneldebatt och sådär, men i första hand handlar det om att lära sig mer om hur man bevakar innovationsföretag i Silicon Valley och ja, det är det liksom som temat på konferensen kretsar kring hela tiden. Och sen så har man även gjort lite studiebesök på till exempel San Francisco Chronicle och GigaOm och CNET och sådär, åkt runt lite. Så det har varit riktigt spännande.
Hur var det på GigaOm då, till exempel?
Ja, det är ju bara i princip ett kontorsrum med 7 stycken skrivbord, så att det är väldigt sådär temporärt. De har i alla fall ett kontor till skillnad från VentureBeat som är helt sådär utlokaliserat. Där sitter ju folk och jobbar hemifrån i princip. Så det är lite, det verkar vara det upplägget som gäller. Om man inte heter CNET och har jättestor, den är rätt stor den redaktionen. Så vi fick verkligen åka på en resa från Old Media som var den stora dagstidningen San Francisco Chronicle till liksom lite nyare media på CNET och ännu nyare media på GigaOm. Så det var liksom, kontrasterna var ganska slående.
Men ni är väl, alltså ni är ett helt gäng som är där?
Ja, det är gäng från Sverige, det är lite olika mediefolk, både journalister och mediechefer och sådär.
Och Björn Jeffrey bland annat?
Björn Jeffrey bland annat.
Ni försökte ta in på Google, var du med då?
Nej, jag var inte med då faktiskt. Däremot gick jag till Facebooks huvudkontor, men jag kom inte in där heller. Så. Jag gjorde inget försök å andra sidan, så det såg väldigt övergivet ut.
Så du stod lite på avstånd och tog ett kort?
Ja, ungefär.
Ja, det är bra.
Det var ändå på vägen, det var utanför hotellet precis, så jag tänkte att det var lika bra.
Det är bra. Det är ungefär som fågelskådning, fast...
Ja, verkligen.
Oj, vad är det?
Ja, nu är det någon brandkår här utanför, jag vet inte vad det är.
Staterna. Okej, Erik, hur går det på SoundCloud? Vad gör ni just nu?
Vi kämpar på för fullt för, inför vår första steget i vår lansering, om man säger så. Det steget går ut på att alla tracks, alltså alla låtar på SoundCloud som är publika, kommer att vara sökbara via Google och kommer kunna vara bloggbara, och det kommer widgets som man kan embedda och sånt där. Så att det är väl det. Det kommer fortfarande vara invite-baserat, så det är inte helt öppet, men ja, det kommer bli mer ingångar till sajten. Och ja, vi kämpar på alla möjliga fronter. Vår trafik har typ dubblats varje månad här, de så, 2-3 senaste månaderna, så att nu... Ja, och det är mycket, det är exponentiell utveckling på liksom alla fronter, så att vi har lite, ja, vi måste köpa lite mer servrar och sådär snart. Så nu, det är verkligen kul, det är verkligen börjat ta fart.
Men när du säger att man, det blir widgets, kan jag då posta en ljudfil på min blogg och så kan folk kommentera i den till exempel?
Precis, jag tror att till exempel What's Next är en perfekt grej att köra via SoundCloud liksom, för att just det här... kunna tagga i konversationen är jäkligt bra för just podcast eller paneldebatter. Sådär. Så det är ett bra användningsområde, även om vårt så att säga officiella fokus är ju musik. Men det kommer funka bra för den typen av grejer. Och vår player är liksom kick-ass. Det är verkligen trevligt. Ja, men den kommer bli riktigt grym. Man kan välja färg på den och liksom customisa den lite grann och sådär. Lägga in den på massa olika platser. Så det känns riktigt coolt. Vi har massor med folk som är redo att embedda den så fort vi launchar den. Så vi har väntat på det här ganska länge. Det tog längre tid än vi hade trott, men nu är vi snart där i alla fall.
Innan vi drar igång på riktigt med den första nyheten så har vi 2 ordningsfrågor. Och den första är att What's Next är nominerat till Svenska poddradiopriset i 4 kategorier, tror jag. Och då är väl det här ett bra tillfälle att pausa den här podcasten och gå in på daytona.se/poddradiopriset och rösta. Vi låg ett i ett par kategorier och har halkat ner lite nu. Jag tror att kampen i teknikkategorin står mellan P1s vetandets värld, heter det väl, och oss, och det vore fan om vi inte kunde klå P1. Så gå in och rösta. Nästa ordningsfråga är att vi kör ett What's Next Meetup i Stockholm nu på lördag. Det blir den 31 maj och vi tänkte vara på Rival. Tiden är inte riktigt spikad, men kom gärna förbi. Okej, första nyheten. Svenska fans, sportsajten, köptes i veckan av tidningsbolaget Stampen. Stampen äger bland annat Göteborgsposten. Köpesumman är förstås hemlig. Henrik, är det ett bra köp?
Det blir nog ett bra köp. Det som är intressant är väl att Stampen har varit ute och köpt en del av de här community-sajterna som har varit precis under Lunarstorm och Playhead, och de allra största breda ungdomssajterna. De köpte Familjeliv och Bröllopstorget och några andra. Så de håller på att bygga upp en ganska stor bas av de här mer intressebaserade communityna. Ta inspirationen som finns av de som gillar att göra community-sajter med en gammal mediekoncerns annonssälj. Det borde kunna bli bra. Det är svårt att veta om det är ett bra köp, men inte vet priset i och för sig.
Stampen har väl inte direkt, i alla fall i min värld, varit det mest progressiva tidningsföretaget på nätet. Men de kanske börjar komma loss.
De har ju ändå varit ute och köpt ett gäng av de här community-sajterna. Och sen hur progressivt det är att köpa upp respektive bygga det, det kan man ju diskutera. Men det är ett sätt att få in ganska kreativa mediasajter inom sin egen hägn.
Vad tror ni det kostar då?
Jättesvårt.
I någon artikel jag läste så har de tidigare fått ett bud på 75 miljoner kronor. Och det här lär inte vara lägre då, sägs det. Men de förnekar att det skulle vara 100 miljoner. Verkar det rimligt? Ingen som vågar gissa.
Det är väl inte helt galet. Jag har inte alls tittat på på omsättning och sånt för svenska fans. Men
de är ju väl extremt starka och stora i sin nisch. Liksom. Det finns ju ingen vettig konkurrent som jag har förstått det. Så att det liksom, tyvärr så är inte jag så sportintresserad, så jag kan inte liksom bedöva utifrån den grunden. Men det känns som att jag kollade på dem lite när vi gjorde den här topp 100 till internet. Liksom, och det är verkligen så här. De har ju otroligt mycket både material och engagemang, och de har ju hur mycket besök som helst. Liksom, så att det är verkligen, de är stora helt enkelt.
En intressant diskussion är ju vad de då som bidrar med innehållet, som det är en user-generated site. Devisen av fans för fans har då tydligen börjat ifrågasätta, så folk som är sura på det här köpet av fans för GP. Det kan ju bli ett problem när man gör de här köpen när de hängivna användarna inte gillar det.
Nej, men det är jätteviktigt att man liksom kan kommunicera vad man håller på med och vara öppen och liksom få med sig användarna på vägen. Annars är det ju kört. Liksom. Det är verkligen, det är jätteviktigt.
Men Erik, har du funderat på det?
Ja, det har jag gjort. Alltså man har ju sett en del sajter som verkligen har gått ner efter att ha blivit köpta. Liksom, och när man inte klarar av den övergången. Men det är väl, sajter går väl igenom en massa olika faser hela tiden. Det känns som de är ganska distinkt olika på något sätt i dess communities liv, eller vad man ska säga. Så det känns som man kan också klara av en sån, liksom, ett sånt skifte, tror jag. Men det är ju inte enkelt. Liksom.
Men jag tänker ur ditt eget perspektiv, för du bygger ju också en sajt som bygger upp att användarna bidrar med innehåll.
Mm, precis.
Någon gång kan det ju hända att sajten säljs om den blir framgångsrik.
Jo, verkligen. Jag har i och för sig funderat en del på det och sådär, men jag tror att det är...
Det är skillnad på... Svenska fans säger ju av fans för fans. Då har man ju på något sätt ett sken av att vara någon slags så här ideell liksom entusiast-sajt som drivs liksom på egen kraft. Medan är man Jaiku till exempel, så är man ju ett bolag och man är ju en sajt. Man har ju liksom inte som... Man har inte laddat i sitt varumärke att man är liksom entusiastdriven på det sättet. Och då när man blir uppköpt av Google så liksom, ja, nej, men det var ju kul för dem. Liksom. Och användarna tycker väl inte det. De undrar väl så här, ja, vad kommer hända nu? Men inte så här, åh, vilka svikare, de är uppköpta av Google. Liksom. Men jag kan förstå att det är en skillnad med svenska fans. Just de fansen och medlemmarna har känt, nu, jag vet inte hur kulturen har varit där, men om kulturen har varit att alla är liksom där på lika villkor och på något sätt mera som ett diskussionsforum, liksom, den kulturen, då är det klart att då kanske man känner sig, ja, så det är det jag tror jag skiljer många andra sajter.
Visst. Jag menar, för vår del till exempel, så vi försöker ju också, alltså communityt är någonting som existerar liksom implicit, eller om man ska säga, det är inte något som vi liksom framar inte sajten som ett community i första hand på det sättet, och då är det enklare, tror jag, att göra den typen av övergång, men ja, precis som Fredrik säger, så tror jag det finns olika grader.
Och sen är det ju ofta att när exempelvis Lunarstorm köptes för några år sedan, så har ju många av personerna som startade upp det lämnat bolaget eftersom. Det är mycket sånt som spelar in också, ifall man köper upp det och sen gör lite annonsförsäljning, hjälper till med finansiering. Det är ett sätt, och det andra, man ska in och börja pilla i den mer redaktionella produkten. Och hur det står och slår ut på vad fans tycker eller användarna tycker, det blir naturligtvis stora skillnader.
Ja, jag tror att för att lyckas med det, då måste man ha kommit till den, så att säga, stadiet av communityt där liksom merparten av de som är med bryr sig liksom inte om vem som står bakom på det sättet. De är där för att deras vänner är där, och det spelar inte så stor roll om det ägs av liksom Rupert Murdoch eller något litet bolag i Berlin.
Fredrik, du har intervjuat Googles vd Stina Honka, va?
Ja, eller rättare sagt...
På ett ganska speciellt sätt.
Ja, precis. Det är väl rättare sagt massa Jaiku-människor som har intervjuat Googles vd Stina Honkama och Niklas Lundblad då, från Google.
Hur gick det till?
Det gick till så att Niklas Lundblad kontaktade mig egentligen och undrade om jag var intresserad av att göra en intervju med Stina Honkama via mail, lite sådär fram och tillbaks intervju fick jag intrycket av, och... som någon slags här bloggexperiment ungefär, att de ville gärna gå ut i bloggvärlden och göra en intervju, och då kände de väl att jag skulle kunna vara en sån blogg som var bra att vara på, och då kände jag så här att ja, men det låter intressant, men det vore ju kul att få in lite fler perspektiv och vinklar på frågorna, så då snackade jag med Niklas då, och så kom jag överens om att vi skulle ta med då Jaiku-världen på det här och försöka få in så mycket som möjligt därifrån. Så då startade jag en tråd, eller gjorde helt enkelt ett Jaiku-inlägg där jag skrev att jag skulle göra den här intervjun och att alla som ville fick komma med frågor. Och sen sammanställde jag de frågorna och skickade över dem och fick svar.
Du träffade henne inte, utan att det var mejlledes?
Precis, jag träffade inte någon av dem. Även om jag har träffat båda förut så, men just i det här fallet så körde vi via mejl.
Vad blev det för frågor då? Eller snarare så här, vilka frågor valde du bort?
Jag valde faktiskt inte bort så många frågor. Det var några kanske som var lite sådär, som jag då upplevde som lite för tekniska. Men det är för att jag inte har det fokuset själv. Och då känner jag så att då fick jag någon slags... ja, men just så här, när man frågar om mer specifikt tekniska saker som jag inte förstår. Då känner jag så här, men då struntar jag det. Men jag tycker i och för sig att svaren blev ganska... bra, det var liksom, man fattar ju liksom att det finns begränsningar i vad de kan säga och liksom på alltså med Sverigefokus och sådär, men det kändes väl ändå så att jag upplevde att många av de som hade ställt frågor var ändå lite så här förvånade att vi ändå fick så pass utförliga svar på många av frågorna. Men sen är det klart att det är mycket, mycket, ja, en del grejer känns ju kanske tillrättalagda och lite sådär.
Vad var mest intressant då?
Jag försöker kolla här på intervjun om det... Ja, men det är väl just det här med den här storebrorsrollen som Google har. Det är ju inte alltid intressant att se hur man liksom... hur de ser på det. Men det är ju... jag känner inte att man fick någon kanske så här revolutionerande svar. Men det är ändå bra att man bemöter den typen av frågor, tror jag, lite mer konkret. Försöker kolla här. Ja, men det här med... den klassiska, det man har hört om att alla anställda får lägga tid på ett egna projekt eller egen utveckling. Och just det där att det gällde alla anställda. Det var någonting som jag inte visste. Jag trodde att det bara var liksom de som var utvecklare i princip som hade den förmånen. Men enligt Stina Honka...
Så är det också i Sverige på alla nivåer då?
Ja, enligt Stina Honka kan man säga det så. Sen om det är så i praktiken, det vet jag inte, men hon säger det. Så
att, jag tycker det låter väldigt PR-mässigt tillrättalagt.
Nej, men det är väl, ja, det är väl nej, lite... men det,
Det är väl lite som
Det kan man
skämtet
ju tycka
säger
liksom.
att så här, alla får jobba 20%, får jobba liksom här mellan 100 och 120% så får man ta sina egna timmar. Det är ju inte den 40 timmars vecka av att säljaren säljer måndag till torsdag eftermiddag och sen sitter och
Men det
pillar
är ju
med egna grejer på
spekulationer.
fredag.
Det är spekulationer både från din sida och från hennes sida. Så att det är svårt liksom att veta. Det skulle vara roligare att prata med någon som var städare på Google liksom och kolla där. Lägger du några timmar på utveckling av dina städtjänster? Det är svårt att säga.
Vi drar vidare. Mäklarsamfundet uppmanar igen. Det här är en pågående story. Sina medlemmar, alltså det är ju de som är mäklare. Att bara använda Hemnet och inte använda uppstickaren Bolia till exempel. Och man argumenterar, man säger då så här att man får sämre betalt för bostaden om annonsen syns på många olika ställen. Så därför ska man bara ha den på Hemnet. Vad tror ni om det?
Bullshit. Verkligen.
Krampaktigt sista dödsryck från Hemnet liksom. Eller från Microsoft.
Men det är ju en riktigt dålig sajt, är det inte det? Fortfarande. De har ju uppdaterat kartan nu lite grann och sådär, men det är fortfarande en hopplös sajt.
Ja, jag förstår att mäklarna och mäklarsamfundet som äger Hemnet, jag vet inte om de äger den tillsammans med DN eller hur, det finns något samarbete där, att de vill hålla borta konkurrenterna. Mm. Och det är det han säger egentligen. Han säger att vår position gemensamt i mäklarsamfundet blir starkare ifall vi kontrollerar den kanal som kunderna har från både köpare och säljare har när de ska träffas, snarare om det finns andra aktörer som också springer runt. Och så vinsterna för mäklarna kanske kan tänkas gå ner och deras strategiska position och förhandlingsstyrka ifall det finns fler aktörer.
Det enda jag vet är att Iglo i Finland, som nu håller på att expandera till hela Norden, jag förstår det, till och med hela Europa, är en riktigt bra sajt. Och de har ju liksom, vad jag har hört, jag är ingen expert på området, men de har revolutionerat hela bostadsmarknaden i typ Helsingfors genom deras sajt. De har sänkt arvoden med något så här 90% eller något sånt där vansinnigt, ja. Och fullständigt liksom, vad säger man, disruptat den marknaden, i alla fall där har jag hört om.
Vad heter de? Iglo?
Iglo.com tror jag de har också, men tyvärr så tror jag, vet inte om den finns på svenska, den sajten, än så länge. Men det är en riktigt bra sajt och de har verkligen innoverat just i att öka transparensen i den marknaden, just att de syndikerar, eller de aggregerar en massa information från typ, ja, vad är det nu, statskontoret eller liksom sådär, på om vad det gäller brottslighet och vilka lägenheter som har sålts i samma hus, vilka priser och så vidare. Så det är jätte liksom transparent sätt att göra det på.
Ja, det är uppenbarligen den utvecklingen som Mäklarsamfundet då inte uppskattar. Om de skulle förlora 90% av sina intäkter.
Ja, precis.
Det är en av grejerna internet är bra på är att om man tittar på aktiehandel för 15 år sedan så var det mycket, mycket dyrare än det är idag, för att det var ett antal mindre antal aktörer som hade tillgång till all information på marknaden och var knutpunkterna för information och handel. Och när man börjar liksom ändra det där, då kan man ju faktiskt som etablerad aktör gå miste om rätt stora arvoden. Mm. Så för mäklaren är väl bra om det inte ändrar sig så mycket. Stigande huspriser och ett procentuellt arvode på en transaktion, det är en ganska bra modell. Då finns ju andra lågprisaktörer också, så dyker upp nya sajter där köpare kan hitta objekt som kanske inte kräver att man då är medlem i Mäklarsamfundet, vilket man måste vara för att få annonsera på Hemnet. Så liksom det möjliggör ju privat annonsering och så vidare. Så det kan ju stöka till ganska mycket i en hyfsat bekväm, bra marknad.
Hur stavar du till Iglo?
Iglo. Iglo.com.
Jag försökte testa, men skrev in fel och fick upp någon tjej som käkade en morot istället. Det är Iglo med ett G, alltså. Ni kan ju testa det.
Ja, det ska jag verkligen göra.
Iglo.com.
Ja, nu är det finska felet slanten här.
Ja, och det är så himla irriterande att de inte har... För att jag fick en genomgång av den här sajten av en finne som var väldigt exalterad över den och sådär. Och den verkade väldigt häftig, men det är väldigt svårt att navigera på finska.
Får köra den här Google Translator. Jag vet inte om den kör finska, svenska.
Den är för övrigt väldigt, väldigt bra alltså. Den är ju grymt bra liksom.
Fast jag provar den på tyska, vad heter den, Die Welt, dagstidningen. Det var rappakalja när det kom till svenska ändå. Man förstod väl ungefär vad det var, men det var ju inte så att grammatiken hängde med riktigt.
Jag tänkte på det, jäkligt smart så här, om man liksom, som jag när jag varit här nu i USA så har skrivit några blogginlägg från den konferensen jag var på, då skulle man ju bara lätt kunna göra dem till engelska liksom, så kan andra konferensdeltagare se vad man skriver liksom. Det är ju ganska så här, det är ändå ganska revolutionerande liksom, även om man inte tänker på det från början. Men...
Alltså det som är häftigt är att man kan ju gå in och korrigera översättningarna. Jag vet inte om ni har sett det, men man kan mening per mening gå in och liksom editera och ändra hur man tycker att det borde vara istället. Och vilket jag inte vet vad de gör med den informationen, men det är ju
Den
coolt
lär
sätt.
sig.
Precis, den lär sig. Men, och det är ballt.
Men det bygger väl på någon slags statistik. Så det är ett annat sätt att angripa problemet. Istället för att översätta ord för ord och grammatiksats per grammatiksats, så är det någon slags statistik där den jämför vad som är den troliga översättningen när den jämför två lika, en engelsk och en svensk text till exempel.
Tydligen är den väldigt bra på så här högtravande texter med massa komplicerade ord. För de där EU-texterna som de använder som bas för den där statistiken är väldigt så här komplicerad.
Så det är perfekt för den typen av termer. Det är kanon. All right. Vi ska se. Nu tappar jag bort mig här när jag börjar titta på Iglo. Jo, Henrik, du tipsade om en artikel på IDG om vart riskkapitalet är på väg.
Ja, det var väl Internet World som skrev om riskkapitalinvesteringar i Sverige. De hade intervjuat Anders Lindqvist från IT-provider och en kille på Tria i, om jag minns rätt. Det som slog mig var väl lite grann att riskkapitalisterna nästan lät lite som såna här utköpskapitalister eller private equity-bolag, när det var att, ja, det roligaste man kunde göra, kanske är lite elakt, det var att köpa ett antal e-handelsbolag och sen slå ihop dem och få upp stordriftsfördelarna och göra lite best practices och sånt. Och det är en senare del av liksom riskkapitalfinansieringsmarknaden snarare än den här tidiga venture capital.
Ja, för de pratade om idén om att jag hade gett någon som har kommit upp och sagt att jag vill konsolidera hela den här branschen, ge mig 100-200 miljoner så ska jag köpa upp bolag och slå ihop dem till ett i princip.
Ja.
Men det är väl en trend, eller så här, i Sverige, svenska riskkapitalister, det finns inte så mycket utrymme för så här seed capital, för liksom, att vara med tidigt i projekten, utan de vill gärna vara lite mer safe, så här. Komma in senare.
Det varierar väl lite mellan bolag också. Sen är det ju lite, just det här distinktionen svensk riskkapital är väldigt rätt sätt om det ska vara firmor som är baserade i Sverige, men det finns ju ett antal av de här europeiska riskkapitalfirmorna som Index Ventures och Benchmark och ett par till som faktiskt gör en hel del investeringar i Sverige, ganska stora investeringar dessutom, i mer den här fasen som i alla fall ligger före att konsolidera marknaden. Fortfarande bygga produkt, bygga bolag, teknikintensivt eller något liknande. Så jag vet inte, det är kanske de här svenska riskkapitalisterna som hade kunnat bli lite, ta lite mer risk kanske.
Communities är tydligen ändå helt ute, enligt den här artikeln.
Det kan nog stämma. Jag vet inte, det känns så. Men jag pratade, eller jag var på en föreläsning i veckan med Curtis Carlson som är VD på Stanford Research Institute, och han pratar om så här att man är så försiktig som entreprenör, alltså så här man pratar liksom, i Sverige kan man komma som entreprenör och säga, ja, jag vill bygga ett million dollar company, och det är liksom, man är rätt nöjd om man lyckas med det, och man liksom har det går runt och man kan köpa ett fint hus och ha ett bra liv, medan man här borta då är mer så här billion dollar company, det som gäller liksom, och så sikta högre från början. Att man liksom har en mental begränsning snarare än en faktisk begränsning. Att man liksom man siktar inte på den här globala liksom, världsmarknaden direkt. Det tycker jag är intressant.
Men där finns ju lite olika typer också. Dels har man de här, men om man som egen entreprenör utan egentligen riskkapital bygger någonting som blir hyfsat stort i Sverige, då kan du göra ja, sådana här svenska fans eller många, ett par andra någonstans mellan 50 och 200 miljoner om du hittar en stor bransch, bank eller bostad eller sådär och hittar rätt. Och där finns ju den ena som kanske då är, det kanske då är $1 million companies.
Mm.
Men samtidigt finns det ett gäng bolag som tittar internationellt. Jag tycker nog att svenska bolag, de få som har liksom blivit större, som ta MySQL eller ta King.com eller ta Stardoll för allt i världen, där man har ett väldigt tydligt internationellt fokus, mer än många tyska bolag och mer än många amerikanska har de första 2 åren. Men i USA så tar du 2 år, blir du stor i USA så blir du riktigt stor. Så tar du liksom resten av världen allt eftersom. Men Facebook var ju 3 år i USA innan man började internationalisera förra året. Mm. Och MySpace var igång 2,5 år innan man började liksom ha någon riktigt klar, så tydlig, att nu ska vi översätta och så vidare.
Men tror du inte att det finns fler företag i Sverige som skulle kunna vara som Stardoll då, om vi säger så då?
Jo, det tror jag absolut det finns.
Sikta högre liksom.
Jo, det tror jag. Det finns ett ganska, finns för att vara att vi är 9-10 miljoner människor, så tycker jag ändå finns ett hyfsat gäng med bolag. Man tar MySQL som ändå liksom är till stor del ett svenskt bolag. Hur svenska bolagen är när man har utländska ägare och kontor över hela världen och så vidare. Och jämför det med andra länder så tycker jag ändå liksom ganska bra pinkat.
Mm. Erik, $1 million eller $1 billion? SoundCloud.
SoundCloud.
$1,000.
Nej, alltså någonstans där emellan. $1 million kanske lite för litet just, alltså om man kollar på vad vi skulle kunna hamna om man, ja, om man får alla de som är i den målgruppen som vi vänder oss till. Men $1 billion kanske lite, det skulle vara kul, men det tror jag blir lite svårt på ett tag.
All right, vi närmar oss slutet. Någon som har testat Firefox 3?
Jag har använt den sedan 6 månader tillbaka eller någonting.
Vad har vi att vänta oss, vi som inte har vågat prova än?
Ja, det är väl den bästa browsern liksom. Det är vissa som går över till Safari för att, alltså det är överhuvudtaget väldigt kul att det har blivit lite fart på browserutvecklingen. Och det som egentligen är roligast är att IE8, alltså Internet Explorer, nya versionen är så pass mycket bättre än vad den har varit. Och att de har fått en massa mer resurser i deras team och liksom fått igång utvecklingen. För det är det som egentligen, det är egentligen där skon klämmer liksom, IE8. Alla andra browsers är väldigt bra shape just nu, så att, men visst, Firefox 3 är väl den bästa browsern, i alla fall om man är utvecklare. Safari är jättebra om man inte behöver de här liksom extra prylarna.
Är det inte så att Google är med och medfinansierar The Mozilla Foundation som kör Firefox?
Jo, det är de. Jag vet inte vad exakt hur de är involverade, men ja, det är verkligen så att de framar det som ett open source-projekt, men jag tror att de har rätt mycket att säga till om. Sådär. Och det är överhuvudtaget, det är också väldigt, med Apple så är det ju samma sak med Safari och WebKit och sådär. Där är det ju Apple som driver på väldigt mycket, och mycket av de standarderna som tas fram nu, som så att säga är öppna standarder, där har ju Apple ett väldigt försprång för att de har alla de här teknologierna redan, så de bara bygger ett tunt lager på dem i browsern och så funkar det liksom, medan alla andra browser-tillverkare liksom måste göra 10 gånger mer jobb för att få samma grej att fungera. Så att man märker det är väldigt så här mycket politik i browsers, men det är bra att det åtminstone framas väldigt open source nu, att det är väldigt öppna processer kring browserutvecklingen någonstans ändå. Det går att komma in och få vara med och bestämma, och liksom man märker att det känns jättekul faktiskt att det rör på sig liksom. Det går väldigt långsamt, men det händer ändå grejer hela tiden, så att man har hoppet uppe på att vi ska kunna ta det här till nästa nivå här inom 5 år i alla fall.
Vad är nästa nivå?
Ja, alltså få alla de här grejerna som du pratar om väldigt mycket nu att fungera på 90% av alla klienter liksom. Som, ja, att man kunna lagra massa data, till exempel lokalt, offline och synka och ja, diverse olika tekniker liksom.
Varken Fredrik eller Henrik har egentligen provat trän.
Jag
Nej.
provade lite grann här en beta-version och sen så insåg jag att då i alla fall var inte Delicious pluginen så här uppdaterad för Firefox 3. Då insåg jag hur viktigt det hade blivit i mitt surfande. Så men det är lite intressant, man där webbhistoria att Mark Andreessen sa ju någon gång där innan Bill Gates bestämde sig för att krossa Netscape, delvis på grund av det att webbläsaren skulle bli operativsystemet och att när någonting är ett operativsystem finns det en massa program man vill ha med sig när man uppgraderar. Liksom, det är väldigt påtagligt i det här fallet att webbläsaren är ju, om inte ett operativsystem så i alla fall mer än bara ett enskilt program.
Glada nyheter nu är väl att den Delicious-pluginen numera fungerar och den senaste betan är väldigt stabil. Så att...
Det är dags att uppgradera alltså.
All right. Tack så mycket Erik Wolfors från SoundCloud i Berlin.
Tack så mycket.
Du har fortfarande ingen blogg va, som du uppdaterar vidare, utan det är din Jaiku.
Alltså jag har, bloggen har fått lite mer liv nu. Den är lite så här stakare, såna, ja. Men jag postar då och då liksom, erik.valfors.com.
Och tack Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll i Stockholm.
Tackar. Torstensson.com/webblogg.
Och också Fredrik Wass, frilansjournalist och idag i San Francisco. Tack så mycket.
Tack. Jag finns på bisonblogg.se för den som vill kolla.
Själv heter jag Thomas Svenström och innan vi avslutar det här så vill jag bara igen påminna om att komma på vårt meetup i Stockholm nu på lördag den 31 maj på Rival. Någon gång framåt eftermiddagen kvällen. Vi återkommer med bättre information om det. Och så ska ni förstås, tycker jag, gå och rösta på oss, daytona.se/poddradiopriset. Tack och hej!